Då inleder vi vår gudstjänst med att tända 3 adventsljus.
Han kommer. Ja, faktum är att Jesus är här. Gud är här. Och vi ska börja vår gudstjänst med att be och lyssna till 2 fantastiska bibelord. Det ena är där Jesus säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det andra bibelordet är från 1 Johannes brev där det står så här: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Tack gode Gud för 3:e advent. Där vi tänder ljusen igen och blir påminda om att du är ljus. Där vi blir påminda om hoppet för vår värld, om hoppet för våra liv och för din kyrka i världen. Tack för Johannes döparen som röjde väg så att folket kunde få syn på Jesus. Nu ber jag att det undret skulle ske i den här gudstjänsten. Och i våra liv, att vi får syn på dig, Jesus. Var du är i världen, var du tänder ditt ljus. Och hur vi kan vara ljusbärare för ditt goda evangelium. Tack att vi får andas in av din frid. Låt oss spända axlar sjunka och ta emot av gemenskapen med dig och med varandra den här stunden. I Jesu namn. Amen.
Så varmt välkommen om du går här ofta. Varmt välkommen om du går här ibland. Och särskilt varmt välkommen om du är här för första gången. Vi ska nu läsa Saltartexten för den 3:e advent. Och det är från psalm 146, vers 3-9. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger det förtryckta sin rätt. Han ger det svältande bröd. Han befriar det fångna. Han öppnar blinda ögon. Han rätar krökta ryggar. Herren älskar det trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderslösa och änkor. Men korsar det ondas planer. Amen. Ska vi tända barnens ljus. Tänder det här ljuset för barn i vår församling, barn i Bromma och i Stockholm och i Sverige och ut över världen. Så ber vi tillsammans. Så kommer bönen upp. Käre Gud i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär oss här på jorden, tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand. Amen. Jag ska läsa dagens evangelietext och den text som Claes sen kommer att predika över alldeles strax. Ifrån Matteus evangeliet. Och det 11:e kapitlet och vers 2 till och med 19. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar i vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder mina budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Jesus sa till folket: sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte. Han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torger och ropar åt andra barn: vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgsånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker, och då säger man: han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Amen.
Nu tänkte jag stå här och predika. Jag hoppas ni inte blir alltför förvirrade för det. Och det kommer snart att bli uppenbart varför jag står här. Gud, vi tackar dig för den här berättelsen om Johannes döparen och Jesus. Det finns en del i den där texten som vi inte kan riktigt förstå. Men vi förstår att du har sänt en budbärare, en vägröjare i Johannes. En som hjälper oss att se Jesus. Och nu ber jag att det ska hända genom predikan och i vårt möte med dig och med varann. Att vi ser dig, Jesus, tydligare i våra liv. I Jesu namn. Amen. Det hade varit tyst i 400 år. Det var alltså länge sedan det hade klivit fram någon profet som hade förkunnat Guds budskap. Det var länge sedan någon profet hade talat om en ljus framtid och om att Messias verkligen skulle komma och ställa allt till rätta. Och jag tror att det var så att frågorna hade verkligen börjat växa i Guds folk. Har Gud glömt oss? För Israels folk levde ju under förtryck från romarna, och de undrade: var finns Gud? Vad har hänt med alla löfterna? Och luften liksom på den här tiden vibrerade av olika sorters förväntningar och spekulationer omkring Messias och vem Messias kan vara. Men så händer det då en helt till synes vanlig dag då en av de 20 000 prästerna skulle tjänstgöra i templet. De var schemalagda för att tjäna där 2 veckor om året. Och då uppenbarar sig Gud för en av dem. Han heter Zakarias. Den profetiska rösten hade inte tystnat helt och hållet. Han kommer till Zakarias och säger: Gud behöver nu en röst, en vägröjare. Och ängeln Gabriel säger till Zakarias: du och din hustru Elisabet ska få en son och ni ska ge honom namnet Johannes. Han ska gå före Messias i Elias ande och kraft. Han ska bana väg. Så plötsligt fick de slumrande orden ifrån Gamla testamentet liv. Nu händer det. Men hur är det att ta emot stora och nya budskap? Ja, det är inte så lätt. Precis som Maria när hon får veta att hon ska bli havande och få föda Guds son, så säger hon: ja, men hur ska det gå till? Och på samma sätt säger Zakarias: ja, men min hustru är ju gammal. Vi kan ju inte få några barn. Men Gud är Gud och ingenting är omöjligt för Gud. Så han får veta att det kommer att ske. Och så berättas det en massa intressanta saker om det här i Lukas 1. Och det får bli en cliffhanger, för jag vill ju att ni ska läsa Bibeln. Så innan ni går och lägger er ikväll, då läser ni Lukas 1 om allt det spännande som hände med Zakarias och Elisabet och Johannes döparens födelse. Bra, va? Mm. Vad vet vi mer om Johannes döparen? Vem var han? Ja, det första vi får veta det är att Johannes döparen är en oerhört stor och viktig person i Guds frälsningsplan. Jesus säger ju till och med att han är den största av profeterna. Va? Kan han vara större än Jesaja och Hesekiel och Jeremia som har skrivit så här tjocka böcker i Gamla testamentet? Ja, han kunde vara det. Och Jesus säger: han är en profet, ja, mer än en profet. Det är om honom som det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Oj, en stor, ingen av kvinna född. Varför säger Jesus så här? Jo, därför att alla andra profeter i Gamla testamentet, de hade bara anat att Messias skulle komma. De visste att det skulle ske, de kunde berätta om det. Men nu får äntligen Johannes kliva fram och se med sina egna ögon och säga just de orden som alla andra profeter hade sett fram emot. Nu är Messias, nu är Jesus här. I evangelierna så får vi också veta att Johannes döparen och Jesus är släkt med varandra. De är kusiner. Och Johannes framträder ju som en kraftfull väckelsepredikant, en riktigt udda typ, en eremit som är ute i öknen och som inte är skraj för att liksom ge det raka budskapet. Nu är det dags för er att omvända er från synden och ondskan. För Gud behöver människor som har beredskap att ta emot Messias. Att ta emot Jesus i sina liv. Och han till och med säger att en del kommer att dra till sig eller försöka få Guds rike och komma med våld. Och exakt vad det där betyder, det vet vi nog inte. Men kanske syftar han på att det också på den tiden fanns revolutionära rörelser. Det fanns terroriströrelser. De kallades zeloter. Och ett par av de lärjungar som Jesus hade lär ha haft sin bakgrund som zeloter. De ville döda romarna. De ville få Guds rike och komma med våld. Men det kan också syfta på pingsten förstås, där Guds rike tränger fram med sån kraft efter pingstdagen. Ingen kan stoppa Guds rike. Inte förföljelse, inte död, inte våld. Guds rike kommer med kraft. Och det har hållit i sig länge. Därför sitter vi här idag. Länge. Och det kommer att fortsätta till den dag när Gud ska fullborda sin plan och komma tillbaks. Och det här budskapet som Johannes kommer med, det slår an någonting viktigt hos folket. För det står att stora skaror drar sig ut i öknen för att bli döpta av Johannes döparen. Och vi får också veta att Johannes döper Jesus, visserligen lite motvilligt, och det kanske inte är så konstigt. Han liksom säger, men vänta lite här nu, Jesus, borde inte jag bli döpt av dig, men jag ska döpa dig. Ja, men det sker så. Han döper Jesus, och för Jesus så blir ju dopet också startpunkten på hans offentliga gärning. Men nu när vi kommer in i vår predikotexten, då ser vi att det har blivit svårt för Johannes. Han sitter i fängelset. För den här frimodigheten och rakheten att slå ner på människors synd och att våga kritisera människor, det har han gjort till och med ända längst upp i maktens korridorer. Han har kritiserat Herodes och hans familj för omoraliskt leverne. Och det gör man inte ostraffat. Så Herodes har kastat honom i fängelse. Och bara några kapitel längre fram i Matteus 14 så ser vi att Johannes döparen blir halshuggen och avrättad under de mest förnedrande och vidriga formerna. Och det är så vidrigt så det vill jag inte berätta, utan då är det cliffhanger nummer 2. När ni ikväll går och lägger er, då läser ni först Lukas 1 och sen läser ni Matteus 14 om hur Johannes döparen dog. Är ni beredda? Ja, det var några som nickade där i alla fall. Men vad är det här för budskap till oss? Ja, det har jag också undrat när jag skulle försöka förbereda det här. Men jag tror ändå att berättelsen om Johannes döparen, om Jesus, det kan hjälpa oss att fira advent. Och det kan hjälpa oss att se var vi är någonstans i livet. Och anledningen till att jag står vid det här bordet är att jag tycker det är så fint att vi i evangelierna ser att Johannes döparen, han är profeten som står på gränsen mellan det gamla förbundet och det nya. Och han vill mana oss att inte bli fast på tröskeln, utan precis som Israels folk fick liv i de gamla löftena, vem Gud är, så vill han komma med liv till oss. Och han vill ge dem mod att kliva framåt in i en tid tillsammans med Jesus. Och kanske har du kommit till kyrkan vid Brommaplan idag med lite liknande funderingar som fanns där hos Guds folk. Var är Gud någonstans? Och alla de här fantastiska löftena som Bibeln talar om, jag märker inte att det är så mycket liv i dem. Och Jesus som sägs vara så speciell, jag märker inte det. Och då tänker jag, advent handlar om att få syn på var Jesus finns och i vår värld och i våra liv och vad Jesus vill göra på oss. Advent handlar om att få tag på glädjen igen om vem Jesus är. Och på tredje advent så tänder vi ju 3 ljus. Och därför har jag ställt 3 ljus här. Och jag tänkte liksom att vi tillsammans lite symboliskt får tända 3 ljus. Och vi ber tillsammans. Och det första ljuset som jag tänder här, det får påminna oss om det förflutna. Många av er har ju levt ganska länge här och har mycket med er i bagaget. Kanske vill Gud kasta ljus över någonting av det som har varit. Jag tror att många För många väljer upp tacksamhet över allt vi har fått i livet. Och det är så fantastiskt. Men jag tänker också att för en del så kanske det handlar om att det är skam och skuld. Kanske någonting som hände i veckan som gick. Eller för ett halvår sedan. Eller kanske någonting som är riktigt länge sedan. Någonting som skaver. Kanske fanns det visioner och förhoppningar i ditt liv som inte har slagit in. Kanske sitter du fast i besvikelser. Någonting. Tänk om tredje advent i kyrkan vid Brommaplan kan hjälpa dig att få ett nytt perspektiv på detta. Kanske vill Gud gripa in och göra någonting nytt. Men samtidigt så vet vi om att allt som skaver och alla svårigheter i våra liv, de kommer aldrig att bli helt lösta. Men däremot så kan vi få ett tillitens perspektiv på det vi har varit med om. Vi kan få kraft att gå vidare. Ja, Gud, det här blev som det blev. Men jag är älskad ändå. Och du är Messias. Du är uppstånden. Jag tycker det är fantastiskt. Johannes öppnade ögonen på folket så att de kunde se. Gud är inte tyst. De stora löftena bryter igenom nu. Och de kommer att bryta igenom i allas våra liv. Och en gång kommer alla knän att böjas, står det. För Jesus Kristus. Men för våran tanke, våra mänskliga ögon, så känns det ju helt galet att säga det. Men det kommer att ske. Därför att Gud är Gud. Så Johannes erbjuder en ny livstolkning av det som vi har varit med om. Johannes satt i ett fysiskt fängelse. Och ibland känner väl vi kanske att vi sitter i missmodets eller i känslornas fängelse. Och Gud vill hjälpa oss att komma loss. Och varje gudstjänst och även idag så kan man gå till förbönstationen där nere där Bertil och Anna står. Och säga, amen, jag behöver förbön, jag vill ha förbön. Kanske är det någonting som manar dig till att ta kontakt med en själavårdare, någon av pastorerna här för bikt eller samtal. Eller du får en maning till att nej, det är där som skaver i mitt liv. Nu är det dags att göra någonting åt det. Men jag tänder också nuets ljus. Advent, när vi får ta emot och påminnas om att det där som vad utlovat har hänt. Jesus är Immanuel, Gud med oss, här och nu. Vi behöver inte be, Gud kom och var nära mig. Nej, Gud är redan nära oss. Johannes tro var väldigt frimodig och tydlig. Han var den som kunde säga till lärjungarna, se där är Guds lamm. Men hans tro rymde också en öppenhet. Öppenhet för att komma med sina tvivel och sina frågor. Och det är ju det som sker där i fängelset. Om jag hamnar i fängelse så är jag helt säker på att jag också skulle komma med tvivel och frågor. Vad finns det nu för tecken på att det här verkligen är sant? Att du har sänt Messias? Och Jesus, han ger exakt det svar som Johannes döparen behöver. För Johannes döparen, han kunde sin Jesaja. Och då står det så här nu då att han visste att där står det, den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen och de blindas ögon ska se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta ska ständigt glädjas över Herren och de fattiga jubla. Eller i Jesaja 35, då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Den lame ska hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten ska bryta fram i öknen. Det där behövde Johannes höra. Ja just det, de profetiska löftena har uppenbarats. Men när Gud talar till oss, då tror jag det är några andra tecken vi behöver få klart för oss. Och vi har det i julevangeliet. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. säger ängeln till herdarna där. Han är Messias, Herren, och detta är tecknet. Vad då för något? Ett nyfött barn ska ligga lindat i en krubba. Universums skapare och herre, kunde inte han hitta på något mer imponerande tecken? Nej! Han går rakt in i det mänskliga, född som ett barn och är med oss i allt det mänskliga. Det är tecknet. Och från den stunden så är Gud Immanuel, Gud med oss i sorg och i glädje, i det som har varit och i det som är framåt. I glädje och i sorg här i församlingen. Han är Gud med oss i världen och fortfarande är världens herre, även om det är mycket som ser mörkt ut. Och i diskussionerna med de skriftlärda, då får Jesus den frågan också. Och vilket tecken vill du visa oss på att det här verkligen är sant? Och då säger Jesus, det finns bara ett tecken. Det är Jona tecken. Och Jona var ju en gammaltestamentlig profet. Och så säger han, precis som Jona var 3 dagar och 3 nätter i den stora fiskens buk. Och det är ett symboliskt språk också för att han var nere i dödsriket. Så har också Jesus, Guds son, varit på korset och nere i döden och i lidandet för vår skull och stått upp igen till nytt liv. Det är tecknet. Barnet i krubban och korset. Vi behöver inga fler tecken. Varje dag får vi bekänna oss till det. Och det här sista tecknet, döden och uppståndelsen, det hade ju Johannes ännu inte sett. Men jag tror att han på något märkligt sätt i himlen ser det, att det har hänt. Ja. Så jag tänker, nuets ljus påminner oss också att det är dags att ta ett steg till hängivenhet och glädje i vår tro. Jesus, han säger ju här nu att, ja men vad var det för gensvar på den tiden? Barnen spelade glädjesånger men ingen ville dansa. De sjöng och spelade klagosånger men ingen grät. Jag tror att tiden är inne, åtminstone för mig och kanske för många andra, att ännu mer gå in i med hela vårt jag. Vad det är att prisa Gud, att gråta, att skratta. Det här ska ju förstås ske på det sätt som passar för var och en. I slutet av den här gudstjänsten då ska vi sjunga Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud. Då tänker jag ta i från tårna. Därför att jag vet att det finns en glädje som bär dig och mig genom liv och död. Som inte är enkel och okomplicerad och nostalgisk, men som är som en underström i vårt liv. Att vi inte bär vårt liv i egen kraft. Han bär oss. Jesus lever. Det tredje ljuset, framtidens ljus, sändningens ljus. Måste vi ställa det så här så att ni alla så ni ser det, va? Johannes döparen kände till sin livsuppgift. Jag har en enda funktion, att vara en röst och en budbärare. Han visste att hans uppgift i livet var att leva för någon annan än för sig själv. Att peka på Jesus. Att hjälpa andra att se Guds väg. Att vara en som bereder vägen för någon annan. Och när jag tänker på mitt liv så känner jag en stor tacksamhet över alla som har banat väg för mig. Fundera på det en stund i ditt liv. Vilka känner du tacksamhet till som har stöttat och hjälpt dig framåt i livet? Som har hjälpt dig att finna en tro, att växa i tro. Jag tänker på Lilian och Elna som var mina söndagsskollärare bland annat. Jag började söndagsskolan när jag var så liten. Så trots att det var en sån här liten barnbänk så nådde jag ändå inte ner med fötterna. De berättade om Jesus. Jag fick med mig ett ord om att livet är större än det jag kan prestera, än det jag är med om. Eller när jag var en lite vilsen tonåring som trodde att jag ska nog bli jättebra i fotboll och så visade det sig att jag kunde inte bli det. så var det en av mina kompisar här i kyrkan, Gunilla. Hon säger, men du, ska inte du komma och vara med i en bönegrupp? Och när jag kommer dit så märker jag värmen, så märker jag att det finns en kraft i bönen. Det här är någonting som jag hade tappat bort under ett antal år. Eller Christer Elander som bjöd in mig till en bibelstudiegrupp. Eller Erik Nilsson, pastor i Jönköping, som säger, men hörru, du, ska inte du ta och pröva och predika en gång? Nej, men predika, det kan väl inte jag. Jo då, du försöker. Och han lät mig försöka. Kanske är det en orsak till att jag står här idag. Och när vi som trött barn, småbarns föräldrar hade hjälp av olika människor praktiskt, när vi skulle flytta, folk som har hjälpt oss ekonomiskt, så då är det ju så naturligt att tänka i nästa steg. Vem är du vägröjare för? Och på vilket sätt? Du ber för någon. Du uppmuntrar någon. Du stöttar någon. Du försöker bidra till det här samhället genom rättfärdighet och demokrati. Du kommer som en försonare. Du kan vara en som prestigelöst ber om förlåtelse eller tar emot förlåtelse. Det är sånt som förändrar vår värld. Du kan bjuda in någon till kyrkan. Bara de senaste månaderna här så har vi mött en stor tacksamhet av en människa som finns i vår närhet som säger, åh, tack för att du bjöd in mig till kyrkan. Jag märker att det händer någonting nytt i mitt liv. Ljuset som lyser upp det förflutna, som ger dig perspektiv kanske på det som skaver. Ta emot det nya perspektivet. Eller tacksamheten för det som har varit. Nuets ljus som påminner dig om att Gud är Immanuel med dig i livet. Och framtidens ljus, den som sänder dig att vara en vägröjare för andra. Amen. Nu tar vi en liten stund i stillhet och vi ska lyssna på en sång som Ingmar Johannesen sjunger. Den heter Bada i ljus. Och efter det så går vi över i våran överlåtelsestund och då kommer Eva att leda oss i några sånger. Och många av er känner ju till det här att man kan röra sig i rummet, man kan lämna av en börda med stenarna, man kan tända ljus, man kan skriva bönelappar, man kan gå till förbönstation och så vidare och så vidare. Då är det din stund med Gud. Vi lyssnar på Ingmar Johansen och sen har vi våran överlåtelsestund tillsammans. Amen.
Stilla kom friden. Stilla kommer friden. Stilla kommer friden. Skänker mig ro. Hoppfullt brinner ljusen. Hoppfullt brinner ljusen. Hoppfullt brinner ljusen. Tänder mig. Alla mina rädslor, sorgens dunkla källor, alla dessa nätter badar i ljus. Ordlöst kommer glädjen, ordlöst kommer glädjen, ordlöst kommer glädjen. Vilar i Gud. Alla mina rädslor, sorgens dunkla källor, alla dessa nätter badar i ljus. alla mina rädslor, sorgens dunkla källor. Alla dessa nätter badar i ljus, stilla faller friden, stilla faller friden, stilla faller. Bye.